Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Vad förknippar du med individualismen? Några av er kanske tänker på att det möjliggör ett fritt liv utan inblandning av staten. Andra kanske ser det som ett skällsord där kontentan är att alla ska klara sig själva utan tanke på sina medmänniskor. Oavsett vad är jag rätt säker på att du kommer få en delvis ny bild av det här ordet efter att ha lyssnat på dagens gäst som är aktuell med en ny bok om ämnet. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Individualismen kan sägas ha sitt ursprung i de franska och amerikanska revolutionerna på 1700-talet. Den har vandrat sida vid sida med liberalismen, men historiskt sett har långt ifrån alla liberaler varit individualister, och många individualister inte varit liberala. En speciell form av individualism är den svenska så kallade statsindividualismen, där vi lever traditionella liv med stöd av en stark statsapparat på bekostnad av de traditionella institutionerna som kyrka och familj. Den som ska berätta för oss om det här är Jesper Alin Marcheta. Han är filosofiedoktor i filosofi och har forskat om individualism och personlig autonomi. Han sitter i redaktionerna för Liberal debatt och Svensk filosofi och har medverkat i ett antal antologier. Nu är han aktuell med boken Vi är alla individualister. Varsågoda, allt vill att veta om individualismen med Jesper Alin Marcheta.
Hej Jesper, välkommen till Allt vi vill att veta.
Tack så jättemycket.
Du, hur börjar egentligen ditt intresse för politisk filosofi?
Det är ett brett samhällsintresse jag alltid har haft egentligen. Började plugga statsvetenskap, ekonomi, juridik, med vanliga grejerna. Insåg efterhand att jag var intresserad av de moraliska frågorna som ligger till grund för en samhällsanalys. Vilka rättigheter har vi och friheter? Varför bör vi ha dem? Hur bör samhället vara organiserat? Vad är statens uppgift? Vad är rättvisa? Och såna här saker. Så att jag gled in på filosofispåret och doktorerade efter många år i ämnet. Så på den vägen var det.
Mm. Vi ska prata om individualism idag. När börjar vi egentligen tala om individualism?
Individualismen på det sätt som vi pratar om det idag, ordet, fenomenet, språket för det, började dyka upp i och med de amerikanska och franska frihetsrevolutionerna i slutet på 1700-talet. Så då var det egentligen den franska revolutionens kritiker som började prata om individualism. De menade att de revolutionärernas visionära idéer bröt sönder det här sociala bandet som finns i samhället mellan generationer till exempel. Och att de menade att individens förnuft skulle stred med nationens och samhällets intressen.
Så det var mer ett skällsord på den tiden då?
Ja, det började som det i alla fall. Mm.
Så. Var det i USA också eller?
Nej, då blev det nästan tvärtom. Man kan prata om en fransk, en tysk och en engelsk individualism på den här tiden. Den franska och tyska så användes ordet både som en förolämpning och som ett moraliskt ideal. På engelskan var det, i alla fall den amerikanska engelskan, var det nästan bara som ett ideal. Individualism för amerikanerna betydde liberal demokrati egentligen. Mm. Det, mänsklighetens slutgiltiga utveckling. Det betydde individuell frihet, kapitalism, den amerikanska drömmen. De idéerna låg inneboende i ordet individualism på amerikanska engelska.
Mm, men än idag så tänker vi verkligen på USA som ett individualistiskt präglat land. Men även i England är det intressant, för att du skriver i din bok om det här, att många menar att individualismen har väldigt liksom starka och liksom långt liksom gående rötter liksom ända till medeltiden i England. Det liksom, finns det något fog för det sättet att se på det?
Det beror på hur man ser på det. Redan 500 år innan Kristus ungefär finns det texter bevarade från folk som har tolkats som individualister. Och sen finns det vissa som har tolkat Paulus, alltså hans kristna lära, som en individualistisk lära. Och så finns det då, som jag skriver lite om i boken, de som placerar den brittiska individualismens startpunkt någon gång på 1200-talet. Så olika tolkningar av vår historia ger att individualismen har en lång kontinuerlig utveckling tills den slutligen blommade ut på 1700-1800-talet ungefär. Mm. Det är en tolkning av individualismens historia.
Men om vi ska försöka definiera individualismen som någon slags politiskt eller filosofiskt begrepp, hur kan man tänka då? Eller vad kan man säga om det?
Det finns, tycker jag då, två stycken huvudsakliga ansatser till begreppet individualism. Det ena kommer från samhällsvetenskaperna och socialpsykologin. Där studerar man individualism som ett mönster i kulturer. Det är alltså en slags regelbundenhet i hur människor förhåller sig till varandra, hur de betraktar sig själva. Och som ett socialt mönster kan man säga att individualism är ett mönster i kulturer där människor har lediga och analytiska relationer till varandra. De betraktar sig själva som mer eller mindre oberoende från gemenskaper. De motiveras till handling genom sina egna preferenser och rättigheter. Mm. Det är ungefär så som samhällsvetare föreställer sig individualismen. Och då ska det förstås i kontrast till kollektivism. Där människor istället betraktar sig själva som naturliga medlemmar i olika grupper. Som familjen, släkten, klanen, etniciteten, nationen och så vidare. Och i kollektivistiska kulturer så har människor ett mycket tätare band till varandra. Tradition spelar mycket större roll. Religion spelar större roll. Så människor motiveras till handling av andras förväntningar på dem snarare än sina egna preferenser.
Mm. Och det är det här man kan se i den här berömda grafen som brukar publiceras med jämna mellanrum. Det här World Values Survey som ju då placerar in olika länder i kulturell kontext, och där Sverige då är världens mest extrema land, för vi ligger längst uppe då i högra hörnet.
Ja,
där vi är då mest individualistiska och då har lämnat det här kollektivistiska bakom oss på något sätt.
Precis, det finns ju flera olika sätt att mäta graden av individualism, och World Value Survey är ett sånt där Sverige kommer högst upp, som du säger. Det finns andra mätmetoder då Sverige inte hamnar riktigt lika högt upp. Men Sverige ligger alltid i alla mätningar i det klustret av världens mest individualistiska kulturer.
Mm. Det ena var det samhällsvetenskapliga, socialpsykologiska perspektivet att se på det. Fanns det ett annat också?
Just precis, det är det filosofiska, moraliska ansatsen till begreppet individualism. Och då tänker jag på individualism som uppfattningen att den enskilde människan bör vara den minsta enheten för moralisk och politisk analys. Det är alltså när individen, den enskilda människan, blir en mittpunkt i hur vi tänker på moral och politik. Och det då också ska kontrasteras till andra kollektivistiska synsätt där till exempel nationen är den enskild, den grundläggande enheten, eller där klassen är den grundläggande enheten. Så individualism är ett perspektiv, ett sätt att tolka och förstå moraliska och politiska problem och ta ställning för individens intressen, att ta ställning för de här lediga analytiska relationerna i samhället.
Men när vi pratar om individen som den minsta beståndsdelen och det är liksom allting kretsar kring, så bör man ju tänka på liberalismen också. Det känns ju som att individualismen och liberalismen är på något sätt sammanflätade historiskt sett. Men på 1800-talet, som du skriver i din bok till exempel, då var det inte självklart då att en liberal person var individualist, eller hur?
Nej, som du säger så är det ju lätt att föreställa sig att individualismen och liberalismen har ett väldigt nära band till varandra. Men det är en förhållandevis ny relation. Det är inte en nödvändig relation. 1800-talets liberaler var inte alls individualister. De menade att ett fokus på den enskilda människans rättigheter skulle vara själviskt. De betraktade sig som försvarare av det gemensamma goda. 1800-talets liberaler var meritokrater. De var alltså antidemokrater och ville att de bäst lämpade skulle styra i samhället. Så att individen var inte någonting som förenade alla liberaler på 1800-talet. Det fanns individualister då, men inte alla var det. Det var först på 1900-talet som individualismen blev en sån central del i den liberala världsbilden.
Mm. Men hur kan man då idag beskriva då hur liberalismen och individualismen är kopplade till varandra? Om vi tar det på ett liksom filosofiskt plan då, ska man se dem som någon slags Venn-diagram där de på något sätt ligger ganska nära varandra, eller?
Jag skulle säga att liberalism idag brukar betraktas som öppna, toleranta, demokratiska, pluralistiska samhällen styrda av folket genom demokratier där det råder maktdelning så att olika maktinstanser i samhället kontrollerar varandras makt. Domstolen och regeringen är oberoende från varandra och så vidare. Men i liberalismen finns också ett starkt fokus på den enskilda människans rättigheter och friheter. Så mänskliga rättigheter till exempel. Mm. Och det betyder, som jag förstår liberalismen då, att liberalismen förutsätter idag individualism. Eftersom liberaler är individualister som de är intresserade av rättigheter och friheter. Så att en studie av individualism är på ett sätt en studie av premisserna för dagens liberalism.
Mm. Kan man vända på det också och säga då att individualister alltid är liberaler eller mer komplext än så?
Ja, det är lite mer komplext än så. Du kan vara individualist utan att vara liberal. Jag tolkar till exempel väldigt många socialister som individualister. Det gjorde de också själva på 1800-talet. Det finns flera exempel på socialister under 1800-talet som menade att socialismen är förverkligad individualism där människan har en unik frihet i livet och har befriats från de här sociala och ekonomiska hindren och influenserna i samhället.
Mm.
Så att du kan absolut vara individualist och socialist. Det finns ingen sån konflikt däremellan. Däremot så tror jag att det är svårt att vara individualist och konservativ. Det tror jag inte funkar riktigt.
Nej, det kräver på något sätt en liksom tilltro till auktoriteter som domstolsväsendet och familjen. Och
ja, konservatismen är ju mycket mer traditionsbejakande än liberalismen och socialismen. De här kritikerna av revolutionerna i tidigt 1800-tal, de pekade på hur revolutionerna bröt sönder banden mellan generationer, som jag sa, och att revolutionärerna, liberalerna, socialisterna misslyckades med att hantera värdet av tradition och religion i samhället.
Mm.
Men det är också en liten sån här arketypföreställning av socialism, liberalism och konservatism. För alla dagens politiker och politiska organisationer är individualister i någon utsträckning. Det finns väldigt få som säger att individen helt saknar värde, att individen är en ointressant beståndsdel i samhället. Det är nog ingen som säger så.
Men jag tänker också till exempel ett parti som KD, som är då kanske lite mer åt det värdekonservativa hållet, verkar ju ändå i en svensk kontext. Eftersom vi då ligger då så extremt som vi gör på den här World Value Survey, så kanske det är svårt att liksom röra sig för långt ut från där samhället ändå befinner sig, tänker jag.
Exakt, den mest konservativa svensken skulle vara den mest progressiva och individualistiska personen i ett helt annat socialt sammanhang.
Ja, just det. Men om vi stannar upp lite grann kring liberalismen och liksom hur den har utvecklats de senaste 50 åren, så finns det ju två personer som ändå är rätt intressanta att ta upp för att förstå den modellen liberalismen, och det är Nozick och Rawls. Kan du berätta vad de skrev och hur deras tankar skiljer sig åt?
Ja, under 1900-talet så började liberaler samlas under politiska ideal. Man föreställde sig ideala typer av samhällen, generella moraliska principer som är vägledande för hur samhället bör vara organiserat och så vidare. Och de här två filosoferna, John Rawls och Robert Nozick, är två liberaler som utvecklade sådana ideal eller idealistiska teorier. Rawls började väl arbeta på sin teori på 50-talet, publicerade en bok som heter En teori om rättvisa 1971. I den här boken så går Rawls tillbaka till upplysningsfilosofin och försöker att konstruera ett opartiskt samhällsideal där den enskilde individens intressen frikopplas från till exempel faktorer som kön, ålder, inkomst, sexualitet, funktionsvariationer och så vidare. Och så försöker han föreställa sig vad ett rent individuellt förnuft skulle vilja stifta för normer och institutioner i samhället som styr individen självt. Så att Rawls då formulerade ett liberalt och individualistiskt försvar av ett idealistiskt försvar här. Och då fick han kritik från Nozick. Så de bör förstås tillsammans. Den Nozick menar att Rawls går alldeles för långt i sina rättighetskränkningar av individen. Så Nozick tittar ännu djupare på individens intressen och föreställer sig att den enskilda människan äger sig själv. Hon har en oinkränkt rätt till sig själv. Och därför får ingen annan människa eller grupp av människor hindra människan i hur hon lever sitt liv. Och då uppstår den här konflikten mellan två olika liberala och individualistiska ideal, där Rawls tillåter för större grader av jämlikhet i samhället, betraktar människan som mer av en social varelse, och så Nozick som endast är intresserad av individuella rättigheter, är obrydd över eventuella ojämlikheter i samhället. Så att då har vi två olika typer av idealismer som utvecklas inom liberalismen på 1900-talets andra hälft.
Just det, och man skulle kanske kunna se Rawls lite slarvigt som någon slags socialliberal och Nozick som lite mer åt det nyliberala eller libertarianska hållet, eller hur?
Nu träder vi in på sån här mark där jag har personliga åsikter.
Ah, okay.
Så jag använder inte ordet socialliberal.
Nej.
Jag tycker att det är en historierevisionistisk begreppskonstruktion.
Ah.
Men jag kan medge att andra beskriver Rawls och Nozick på det här sättet.
Ja, men de skulle kunna beskrivas med de här helt inadekvata termerna.
Exakt, exakt.
Men det här just med att människan är en social varelse, det är ju en kritik som ofta framkommer när man liksom kritiserar individualismen, att liksom allt handlar inte om mig. Hur kan man förstå den kritiken?
Det var en kritik som också uppstod efter revolutionerna. Att kritikerna menade att revolutionärerna betraktade människan som avskuren från alla sociala relationer. De franska och amerikanska revolutionärerna skrev in människans, individens rättigheter i sina grundläggande politiska dokument. Och då ansåg kritikerna att nu har revolutionärerna abstraherat för mycket. De föreställer sig individen som något slags abstrakt förnuft, snarare än att förstå henne som fundamentalt delaktig i en social och historisk utveckling.
Mm.
Så att kritikerna mot individualismen säger att individualismen har en felaktig förståelse av vad människan är och hur hon fungerar. Så är kritiken.
Just det. Men då jag med min begränsade begreppshorisont tänker ju att man kanske kan tänka på båda sätten samtidigt. Att man både kan se individen som en absolut så här, minsta enhet, som en okränkbar enhet, men också se henne som en del av ett samhälle.
Ja, precis. Det finns okontroversiell och etablerad vetenskap om människan idag, om hur de fungerar. Vi vet idag av vetenskapliga skäl att människan inte är fullständigt rationell, informerad och så vidare. Människan kan väldigt sällan lyfta sig över sina sammanhang och betrakta sig själv som en opartisk åskådare och utvärdera sitt eget beteende enligt endast förnuftsmässiga principer och så vidare. Människan har kanske teoretiskt sett de här förmågorna, men i verkligheten så är människan driven av sociala influenser, attityder, infall, kognitiva missbeteenden och så vidare. Människan är inte den här rationella förnuftsvarelsen, det vet vi. Så att utmaningen för individualister som du säger vill placera individen i centrum ändå, är att utveckla en sund föreställning om individen som tar hänsyn till hur hon är socialt och historiskt situerad. Så att då argumenterar jag för i min bok att individen, den här abstrakta individen, är en modell av människan. Mm. Det är ett begrepp och en beståndsdel i ett teoribygge som representerar människan. Den här abstrakta individen är inte människa, det är en modell som representerar människan.
Ja, precis. Men ibland kanske vi måste, eller det kanske hela tiden så att vi måste bygga upp modeller för att överhuvudtaget kunna diskutera vissa frågor, tänker jag.
Ja, precis. Om regeringen skulle försöka rättfärdiga sin makt gentemot varje enskild svensk. Så här, Löfven måste gå fram till Agda och Nisse och rättfärdiga sin makt inför dem som person till person. Det är ju en orimlig tanke. Istället så rättfärdigar regeringen sin makt mot den här modellen av den svenska medborgaren. En generell föreställning om vad en svensk medborgare är, och det är gentemot den här föreställningen som makten rättfärdigas. Mm. Så vi abstraherar i vårt politiska tänkande vare sig vi kommer vill eller inte.
Just det. Apropå Sverige då, så talas det om att vi lever i någonting som kallas för statsindividualism. Vad är det för någonting?
Det är historikerna Lars Trägård och Henrik Berggren som har gjort det här begreppet känt. De skrev en bok som heter Är svensken människa? Jag tror den kom ut 2006 första gången. Där har de studerat svensken och svenskhet genom att titta på svensk politisk historia, filosofi, litteratur och försökt förstå vad en svensk är i vårt samhälle. Och då myntar de begreppet statsindividualism för att, som då betyder att den enskilde individen i Sverige har en omedelbar relation till statsmakten som är oberoende av traditioner och kollektiv som familj, skrå, nation, klass etc. Så att det finns ett politiskt kontrakt i Sverige mellan statsmakten, det offentliga, och den enskilda individen, som till exempel betyder att det är individer som beskattas snarare än hushåll. Det är individer som har rätt till vissa typer av bidrag, och statsindividualismen frigör därmed svensken från att behöva leva på civilsamhällets nåder. Mm. Om det går åt skogen för en svensk så behöver hon inte vända sig till kyrkan. Hon kan gå till statsmakten och utnyttja den relationen istället.
Jag tycker att det låter som en modell eller en teori som ger mening. Men är det liksom inom forskarsamhället, är det någonting som man ändå refererar till idag? Eller?
Ja, jag skulle säga att den är ett etablerat begrepp och en etablerad analysmodell som är hjälpsam för den som vill förstå olika typer av individualistiska samhällen. Som till exempel i USA, det finns också en statsindividualism där i och med att det är individen som har en relation till staten, det är individens rättigheter som är intressanta ur ett politiskt perspektiv. Men den amerikanska individualismen syftar ju inte till att frigöra individen från samhällets sociala och ekonomiska krafter i samma utsträckning. Individualismen i USA är vertikal i en bemärkelse. Att det är ointressant för amerikansk individualism huruvida hon är fattig eller rik eller bär vissa identitet, sociala identiteter som hämmar henne i samhället och så vidare. Det enda viktiga för en amerikansk individualism, det viktigaste för en amerikansk individualism är hennes politiska rättigheter och att stats- och regeringsmakten inte kränker dem. Mm. Så det är en annan typ av individualism där, och då är statsindividualismen hjälpsam för att förstå skillnaden mellan svensk och amerikansk individualism. Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Om man då säger att Sverige är ett av världens mest individualistiska länder med stora möjligheter till självförverkligande, men att vi samtidigt då har levt under stora delar av 1900-talet under ett socialdemokratiskt styre med folkhemsbygget och hög beskattning och allt vad det innebär. Vad säger det egentligen om kopplingen mellan individualism och val av politisk modell?
Socialdemokratin är, den svenska socialdemokratin är individualistisk. Tidiga socialdemokratiska ideologer som till exempel Nils Karleby som var verksam på 1910-20-talet framförallt, de formulerade en föreställning om socialdemokrati som då stod i kontrast med mer radikala vänsterrörelser, revolutionära socialister och kommunister och så vidare. Socialdemokratin tog avstånd mot de här radikalerna och bejakade den demokratiska samhällsformen och bejakade betydelsen av den enskilde individens intressen i samhället. Så att socialdemokratin är en huvudarkitekt för den svenska statsindividualismen. Och de här, till exempel beskattning, höga beskattningen och så vidare under 90-talet har ofta syftat till att frigöra individen snarare än arbetarklassen till exempel. Även om det inte är en ren och rak linje som sagt naturligtvis. Mm.
Men från vilka håll skulle du säga att kritiken mot individualismen har kommit under de senaste decennierna?
Jag förstår politiken som ett triangelspel mellan liberalism och socialism och konservatism. Det är ett sätt att så att säga sortera den politiska verkligheten på. Och då kommer kritik mot individualism från konservativt och socialistiskt håll. Där de konservativa återigen lyfter fram värdet av tradition. Värdet av små gemenskaper i samhället som till exempel familjen och sociala samfund, religiösa samfund och så vidare. Och de konservativa kritikerna menar att den svenska statsindividualismen rycker bort sådana sociala faktorer som behövs för att människan ska kunna leva ett gott liv. Mm. Människan måste leva i en värdefull liten gemenskap för att förstå vad som är värdefullt i livet och leva det goda livet. Så ser de konservativa ungefär. Och de socialistiska kritikerna delar den här grundanalysen, men de vill inte åstadkomma gemenskap genom att titta på små sociala samfund, utan genom att åstadkomma ekonomisk jämlikhet istället. Så att socialistiska kritikerna av individualism säger att vi måste försöka åstadkomma ett jämlikt samhälle där den enskilda individen finner sin plats i gemenskapen genom att stå på lika ekonomiska grunder med alla andra. Mm. Så att gemenskap ska åstadkommas på ekonomisk väg. Mm. Så är det de här kritikerna.
Just det. De senaste åren har jag haft en lite intensiv debatt kring det här med marknadisering och new public management och skolfrågan diskuteras, friskolereformen. Det finns en stark kritik mot hela det sättet att tänka. Även vården har varit ansatt också, NKS, Nya Karolinska sjukhuset, med idén om det här med värdebaserad vård. Allt det här kan jag ju se att man i alla fall på ett ytligt plan kan koppla till liksom individualistiska tankar. Har individualismen som teoribygge influerat det här tänkandet på något sätt? Eller?
Jag tror inte det finns en rak linje där heller. Det är få till exempel som menar att vi borde lägga bort individualismen i vården. De flesta menar att den enskilde patienten i vården har intressen som gör det till exempel nödvändigt att be om patientens samtycke innan vi underställer dem en vårdinsats. Vi får inte läsa varandras vårdjournaler eftersom det ligger den enskilde individens intresse att ha den integriteten och så vidare. Så att det är nog få som vill ta bort individualismen som socialt mönster inom vård, skola, bostäder och så vidare. Jag tror att kritiken handlar mer om marknadstänk och hur vi har försökt att organisera vårt samhälles resurser på. Och det är frågor som är lite friställda från de grundläggande frågorna om liberalism, konservatism och socialism. Både liberaler och socialister kan förhålla sig kritiskt till marknadskrafternas inflytande i vårdskola exempelvis, med hänvisning till individens intressen. Så att jag tror att den här kritiken av marknadifieringen av samhället, jag tycker att den i stora drag ofta är rimlig, men det är inte individualismen som ska kritiseras för det här, utan det är andra föreställningar och fenomen.
Men då kritiserar vi dem istället, i den mån de ska kritiseras. Men du är ju ändå förespråkare för individualismen, det framgår av din bok. Men kan du se några punkter där kritiken mot individualismen har poänger?
Ja, absolut. Både de konservativa och de socialistiska kritikerna har pekat på bristen av gemenskap i individualistiska samhällen. Att det här, som en kritiker uttrycker det, har den politiska pendeln svängt för långt åt det individualistiska hållet. Och som jag tolkar den här kritiken, det jag vill ta med mig från den här kritiken, är att individualister behöver utveckla en föreställning om gemenskap. Vad är gemenskap? Vilket värde har gemenskap? Vilken funktion har det? Hur kan det rättfärdigas? Och så vidare. Och vilken är relationen mellan individen och gemenskapen? Så att där tror jag att individualister har arbete att utföra. Utveckla en sund föreställning om gemenskap helt enkelt.
Men jag tänker att hur man ser på det, hur mycket idealism respektive realism liksom vi förankrar våra tankar i, kanske påverkar synen på individualism och också hur den kan kritiseras, eller hur?
Ja, liberaler har som sagt varit väldigt idealistiskt lagda sista 70-80 åren, så att säga. Liberaler har tolkat samhället och politiken med hänvisning till teoretiska konstruktioner om hur samhället skulle kunna fungera idealt sett. Så att den här idealismen tror jag att vi behöver justera vår inställning till idealism och se, för där också kritikerna sagt, vi måste bli mer känsliga för lokala sammanhang, variationer i olika kulturer, omöjligheten i att uppfylla de här och nå de här idealen, omöjligheten som nämnts tidigare för individen att betrakta sig själv från ett opartiskt perspektiv och lyfta sig över sina sociala sammanhang och så vidare. Liberaler och individualister behöver omvärdera sin syn på idealism och bli mer, som jag säger då, i boken, realistiska. Vi behöver utveckla en realistisk liberal individualism som tar hänsyn till genomförbarhetsproblem i samhället. Vad kan vi åstadkomma? Och som tar hänsyn till faktakänslighet. Vad vet vi vetenskapligt om människan, hur de fungerar? Vad vet vi vetenskapligt om samhället, hur det fungerar och så vidare? Så att liberala individualister behöver ta mer hänsyn till sådana faktorer när de tänker på moral och politik.
Men du ägnar ju senare del av din bok åt att testa tankar om ett system för en liberal individualism av idag. Liksom, nu har du varit inne på lite grann vad det skulle kunna innebära. Skulle du kunna utveckla det ännu mer? Vad det skulle kunna vara för någonting?
Ja, om vi kan börja med den idealism som jag tycker att liberala individualister borde behålla, så är det en föreställning om ett idealt samhälle som är demokratiskt. Vi bör sträva efter att leva i demokratier och då skydda sådana grundläggande friheter som yttrandefrihet och rösträtt, demonstrationsrätt och religionsfrihet och sådana här grejer. Demokratin måste vi bevara. Vi borde också bevara föreställningen om maktdelning i samhället. De verkställande, dömande och lagstiftande, till exempel instanserna i samhället, behöver separeras från varandra så att riksdagen stiftar lagar, regeringen verkställer det riksdagen har beslutat om och domstolarna verkställer sedan lagen. Den här oberoende strukturen i våra institutioner bör vi behålla i våra ideal. Det ska vara sunda institutioner, transparenta institutioner, icke-korruption och så vidare. Men utöver det tycker jag inte att vi borde säga så mycket om vad det ideala samhället är. Mm. Vi kan nöja oss med det här svaga idealet och sen gå in mer på det realistiska tänkandet. Okej, vi har idealet på plats. Vad behöver vi nu? Vi behöver en föreställning om gemenskap som sagt. Och vi behöver en föreställning om vad som gör individualismen värdefull. Varför finns det skäl att främja individualism, individens intressen i samhället? Mm. Samhället? Då skriver jag om tre sådana värdeteman i boken. De formella begreppen jag använder är autenticitet, individualitet och singularitet. Det är tre begrepp som jag använder för att uttrycka värdet av att leva äkta fullständigt som någon i samhället. Det är alltså att kunna leva som den person man vill vara snarare än att leva efter samhällets förväntningar på en. Om man är till exempel hustru i ett samhälle så är det värdefullt att inte bara vara hustru och reduceras till rollen av att ta hand om barnen, sköta om hemmet och så vidare. Mm. Värdet av att leva äkta innebär att även en hustru ska förbli en egen individ. Och leva så som hon önskar leva sitt liv. Mm. Det är autenticitetsbegreppet, värdet av att vara äkta. Och sen värdet av individualitet, att leva fullständigt. Det är att inte bara leva ut sitt äkta jag till en viss begränsad del. Utan fullständigt och helt och hållet. Då har till exempel Jörgen studerat HBTQ-frågor. Där vissa som har deltagit i en intervjustudie jag genomfört lever i äkta samkönade relationer. Men de gör det i hemlighet. De kan inte gå ut på gatan och hålla hand med sin partner till exempel. Så de lever äkta men begränsat. Så värdet av fullständighet bör också vägleda liberala individualister. Och slutligen det sista begreppet singularitet. Att vara och leva som någon. Det menar jag är att bära en viss status i samhället. Att bli erkänd som en unik varelse med ett perspektiv på världen. Mm. Och att då inte reduceras till roller eller funktioner för samhället utan att bära en status som okränkbar, icke-aggregerbar och att vara sin egen varelse på en jämlik basis med alla andra i samhället. Mm.
Jag tycker allt det låter, för det första låter det väldigt bra. Jag chippar in på det här. Men då tänker jag att en sån som Nooshi Dadgostar skulle också kunna skriva under på det här. Vänsterpartiets partiledare alltså. Jag tänker mig inte att hon är en individualist. Men innebär det att hon är det då? Eller hur ska man tolka det?
Jag tror att många fler svenskar än vad som vet om det är individualister, tänker som individualister, värderar individualismens beståndsdelar och så vidare. Mm. Så jag försöker med boken starta ett samtal om individualism och försöker att det ska leda till vidare reflektioner. Okej, vi är individualister, det säger alla vetenskapliga mätningar. Vad innebär det här för oss? Hur behöver vi förhålla oss till individualismen? Vad behöver vi ta vara på individualismen? Vad behöver vi reformera och så vidare? Mm. Och då tror jag att till exempel Vänsterpartiet eller många vänsterpartistiska väljare och så vidare, de är absolut individualister. Mm. När de vill genomföra politiska reformer så är det ofta med hänvisning till den enskilda individens intressen. Som till exempel med att individualisera föräldraförsäkringen. Mm. Att upprätta det här politiska kontraktet mellan individen och staten även i föräldrarrelationen så att den enskilde individen inte är underställd familjens sociala influenser.
Ja, jag förstår vad du menar. En annan reflektion jag gör när du berättar om allt det här är att det låter lite så här medelklassigt. Att frigöra sig, att vara någon, kanske förutsätter att man har en viss liksom trygghet i samhället. Alltså, jag tänker på en ensamstående förälder nu med ett lågbetalt jobb som kämpar för att få allting att gå ihop. Kanske inte känner sig så som någon alla gånger. Även om den personen säkert liksom kan känna lika mycket lycka som jag som har det kanske lite bättre ställt. Förstår du hur jag tänker? Lite?
Exakt, ja. Det nyliberala svaret på den utmaningen är ju att individer respekteras om man låter dem vara i fred. Mm. Ungefär. Ryckte ju upp med skosnörerna. Ungefär. Så, och jag vänder mig emot det här. Tittar man djupare på individens intressen så kräver det ett aktivt och praktiskt engagemang bland människor att främja varandras intressen. Vi har till exempel skäl att bistå varandra i utvecklingen av individualitet. Att främja de sociala och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att människan ska kunna förverkliga sig själv. Mm. Samma med statusen som någon i samhället. Du respekterar inte det mänskliga i en människa om du betraktar henne likgiltigt. Du behandlar henne bara som en människa, det mänskliga i henne, på riktigt om du engagerar dig i hennes ändamål i livet. Och ser din medmänniska som en varelse värd att främja. Så individualismen, menar jag, då kräver de här aktiva och praktiska insatserna för att stötta varandra. Mm. Annars så har vi brustit i individualismen.
Just det. Men du skriver i din bok, nu citerar jag, i en analys av individualismen som sådan återfinns insikten att människans intressen inte bara hotas av staten, vilket är vanligt förekommande, men lika felaktig idé i den liberala idédebatten, utan också av de sociala och ekonomiska sammanhang människan befinner sig i. Och där tänker jag att det är lite som vi var inne på med Nooshi Dadgostar, att en vänsterperson kan intressera sig för individualismen lika mycket som en liksom klassisk liberal person.
Ja, låt säga sedan 1930-40-talen någonstans så har den nyliberala berättelsen om liberalism dominerat. När folk säger liberalism så är det nyliberaler som har svarat. Och nyliberalerna analyserar samhället på så vis att det i första hand är staten som är ett hot mot individens intressen. Därför så är det statens storlek, makt, befogenheter, roll och så vidare som bör stå i centrum för tänkandet. Men en djupare individualistisk analys visar ju att våra sociala relationer bland varandra är viktiga för våra intressen. Jag kan inte som enskild människa i samhället bära den höga statusen som någon om andra i samhället är likgiltiga inför mig. Och jag kan inte utveckla min individualitet om jag saknar ekonomiska resurser, till exempel. Och det visar att en djupare analys av individualismen som sådan visar att de här sociala och ekonomiska krafterna och influenserna i samhället är viktiga för individens intressen. Så då måste vi utveckla ett liberalt tänkande som tar hänsyn till de här faktorerna och influenserna på ett bättre sätt än vad nyliberalismen gör.
Mm. Men det är ju det moderna USA, tycker jag, är ett liksom slående exempel på det, när man pratar om de här the American dream och the American way of life och liksom att alla kan lyckas och så vidare, men där det ekonomiska systemet idag liksom för många inte möjliggör en sån utveckling. Alltså att det är för svårt att ta sig upp ur fattigdom, helt enkelt.
Precis. Föreställningen är utbredd i USA att du respekterar människan om du låter henne vara i fred. Mm. Och det är då en otillräcklig föreställning, bevisligen. Mm. Du behöver en klassanalys. Du behöver en analys av olika motsättningar mellan grupper i samhället. Du behöver tänka mycket djupare än vad nyliberalismen förmår göra med de redskap den har i sin verktygslåda.
Mm. Individualismen är kanske ingen så här livsstil på det sättet, men om man då som enskild människa skulle vilja tänka och leva lite mer individualistiskt, eller är det möjligt? Eller?
Ja, jag tycker i boken så diskuterar jag utförligt med autenticitet, individualitet och singularitet. Om man bara väljer ett argument från de här sektionerna i boken, så handlar det om att dela sin medmänniskas ändamål i livet. Mm. Att göra en aktiv och praktisk insats för att förstå vad min medmänniska önskar åstadkomma. Vad min medmänniska värderar hur min medmänniska ser sig själv, tolkar världen. Mm. Då kräver det av mig att jag gör en djup, personlig och äkta insats för att dela det här med henne. I praktiken kan det innebära att min hustrus karriär är viktig för henne. Och för att jag ska respektera min hustru som någon och tillerkänna den här höga statusen som någon, kräver att jag respekterar hennes intresse för sin karriär, hennes vilja, vad hon vill åstadkomma, hur hon betraktar sig själv, så att jag delar hennes önskemål.
Och det är därför du har bott i Georgien i 3 år.
Min hustru gjorde likadant för mig först. Okay. Det var hon som började, hon stannade hemma i många år medan jag doktorerade. Ja. Så att jag tycker att vi försöker leva efter det här, att dela varandras ändamål.
Ni växeldrar. Men det är ju en vacker tanke på något sätt, att när du ska beskriva hur man kan leva individualistiskt, så är det ju också liksom ett altruistiskt tankesätt, att man värnar om andra.
Ja, det är en krävande ideologi. Det är inte bara det här låt andra vara i fred, utan det är en föreställning om våra grundläggande moraliska skyldigheter gentemot varandra. Mm.
Kan man konkludera diskussionen om individualism på något sätt?
Jag tar tillfället i akt att säga att vi behöver nog kanske bara nämna politisk gemenskap också. Som jag sa så handlar boken om 3 saker. Det är svaga idealet och om individens intressen och om gemenskap. Så jag tror då att vi behöver en bättre föreställning om gemenskap idag. Vi behöver en reflekterad föreställning överhuvudtaget. I boken slår jag då ett slag för en republikansk föreställning om gemenskap. Där jag går tillbaka till den romerska republiken och de filosofer och tankar som strömmade där. Och så menar jag att gemenskap uppstår i samhället när medborgarna gör aktiva insatser för att sköta om samhället. Gemenskap uppstår genom samhällsskötsel. Så då menar jag till exempel att vi bör uppvärdera medborgarskapet och genom medborgarskapet markera vår politiska gemenskap och se hur vi bättre kan främja gemenskapen med hänvisning till medborgarskapet. Det kan handla om att införa medborgarlön, så att vi ytterligare ett sätt frigör människan från sociala och ekonomiska influenser och markerar medborgarskapets höga status. Och så de här plikterna som kan följa med ett medborgarskap. Kanske borde vi införa en typ av samhällsplikt till exempel. Att vi mönstrar 18-åringar för att delta i samhällsskötseln och i vård, skola till exempel. Och lyfta den unge medborgaren in i vår politiska gemenskap. Och så att det här värdet av gemenskap manifesteras för henne. Mm. Bli verkligt.
Ja, nej, men jag tycker det låter bra, för att det är så ofta fokus på mänskliga rättigheter och även våra medborgerliga rättigheter, rätten att då liksom rösta fram våra politiker och sådär. Men skyldighetsbiten kanske man glömmer bort lite grann, och att den är liksom viktig för oss att binda oss samman.
Ja, binda oss samman över geografiska rum och även över tidsaspekter, och binda samman våra generationer med varandra. Jag menar, vi lever i ett samhälle som består över tid. Samhället präglas av institutioner som lagar, värderingar, valutor, byggnader, städer, torg. Det är någonting som vi delar, och för att samhället ska fungera krävs en grundläggande gemenskap där människor inser att de är en del av det här större och lever sina liv på ett sätt som främjar politisk gemenskap, men eller åtminstone inte motverkar politisk gemenskap.
Mm. Men det tycker jag lät som väldigt bra slutord. Vi har ju en fråga kvar. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
Jag vill höra mer om det här arkeologiska fyndet från Alingsås, som det var tidigare i år eller förra året som man hittade gjorde ett fynd från bronsåldern. Väldigt välbevarade smycken och föremål som jag tror ska ställas ut i Lödöse. Och det är ett fantastiskt fynd, fascinerande, som jag gärna skulle vilja höra mer om.
Men det låter jättebra. Vi har ju gjort ett avsnitt om järnåldern, men ingenting om bronsåldern i princip. Så att bronsåldern kommer säkert att dyka upp i någon form i den här podden.
Då ska jag lyssna efter.
Underbart. Jesper Alin Marschita, tack snälla för att du ville vara med.
Tack så jättemycket. Det var jättekul.
Tack Jesper för den här spännande utläggningen. Jespers minst lika spännande bok, Vi är alla individualister, finns att beställa på nätet. Vi som gör här, både individualistiska och kollektivistiska podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.